Tack Jesus för vad du har gjort i vår gudstjänst redan, Herre. Tack för att du har liksom tinat isar, Jesus. Jag ber att du fortsätter med det genom nu när vi går in i ditt ord, Jesus, att du får fortsätta värma upp områden i våra liv, Herre. Saker som kanske har fryst sedan många år, Jesus. Så vi ber om det. Vi ber om ett tilltal ifrån dig, inte bara ord staplade på varandra, Jesus, utan att vi vet att du är här. Tack för din omsorg varje dag som vi har sjungit om här, Herre. Tackar dig för det, Jesus. Vi lägger det här i din hand, i ditt namn. Amen. Jag ska ta med dig till en kall dag, några dagar efter jul. 10 år gammal är jag. Jag sitter i kofferten på en Ford Tanus, årsmodell 76. Och bilen är så full av människor som den kan vara, den här bilen. Familj, mormor är där, ytterligare någon person. Och vi barn sitter i längst bak och vi frågar som barn alltid har gjort i alla tider. Är vi framme snart? Ni känner igen frågan. Och resan den känns oändlig. Skogarna liksom tar aldrig slut. Fälten de avlöser varandra. Men till slut så når vi Karlstad, resans mål. Och vi står utanför moster Sonjas radhus. Kofferten, bakluckan öppnas, vi klättrar ut. Och vi går upp för trappan, dörren öppnas och ni vet den här doften utav mat. Man känner av gemenskapen, den liksom, den varma luften riktigt kramar om en. Och hunden Sofia, gillar inte henne egentligen, men i predikan så kan jag säga att det var fint. Hunden Sofia möter mig och svansen liksom viftar. Och alla hälsar oss välkomna. Och moster Sonja, hon kramar om oss barn, busar igång oss. Ni vet, vi är lite trötta efter resan. Och det är inte bara vi som är här, hela släkten är samlad. Människor har vi då med olika utmaningar. Mer eller mindre ska sägas lyckade på livets olika områden. Och i vår familj och i vår släkt så har det också funnits en person med funktionsnedsättning som självklart har varit med här i Forden och nu njöt på sitt sätt utav värmen och utav gemenskapen. Alla var välkomna oavsett förutsättningar. Och så min morbror Olle, han var en mästare på att laga saker, reparera. Han jobbade som det. Så ofta tog någon med sig en trasig tv-apparat, en skivspelare, ett kassettdäck. Olle, han kunde alltid säga sanningen om det där och så sa han, den här delen kan vi koppla förbi och den här behöver bytas ut. Och så kommer det att fungera igen och mycket riktigt, alla apparater som fanns i hans hand, de fick nytt liv. Och efter en dag så var det dags att åka hem. Mycket hade ju avhandlats. Ni vet, det är mycket mat, det är mycket fika mellan måltiden här. Så har vi pratat om det som gick bra i livet. Det som tyngde, det som skavde. Och alla, vågar jag säga, kände sig lite bättre till mods. Mer fyllda utav hopp och tillförsikt än när vi kom.
Känslan av inkludering är ju tydlig när Erik berättar om sitt besök i Karlstad. Och du kanske har någon annan sån där berättelse i ditt liv som också känner att där kände jag mig hemma. Men hur är det i våra församlingar? Även om vi säger att vi är familj som kyrka, vi vill vara familj. Och det är lite det som är temat den här söndagen, att vara familj som kyrka. Är vi det? Och finns det plats för fler i familjen? En del familjer är ju supertajta. Idag är det ju fars dag. Vi får gratulera alla fädrar, fadrar, pappor. En del kanske ska ses med lite olika familjekonstellationer. En del familjer är jättetajta. Men finns det plats för fler? Jesus är ju vår stora förebild. Så är det ju. Och då kan man kika lite på hur var Jesus när han mötte människor. Och han var oftast upprörande inkluderande. Upprörande. Frågan är om man skulle vara upprörande för oss idag också. Om vi skulle ha dem live här och nu. Han möter människor i ögonhöjd. Han samtalar med människor. Han äter med människor. Han kallar människor till tjänst som de flesta runt omkring inte ens skulle ägnat en blick. Prostituerade, stenrika skattefifflare, besatta, partymänniskor, människor med olika funktionshinder och från folkgrupper som etablissemanget, det religiösa etablissemanget, gärna undvek. Jag är ju på häktet varje vecka, det vet en del som häktespastor. Och då möter man ju människor, många får man prata med såklart som själavårdare. Men många får man också be för. Det är väldigt många som vill ha förbön. Många får man också hjälpa till att läsa Bibeln. Och ibland, ofta får man liksom så små korn av Jesus tro i människors liv. Och ibland så är det ju faktiskt någon som till och med liksom tar steget och vill bli kristen, frälst. Och det händer på våra anstalter ännu mer. Men vad händer då när man kommer ut igen? Finns det utrymme i kyrkfamiljen för de som har avtjänat sina straff men kanske fortfarande är dömda i samhällets ögon? När Jesus helar en man med lepra, spetälska kallas det ju, men idag säger vi lepra i Markus kapitel 1. Så gör han ju mannen frisk från en fruktansvärd sjukdom. Men ett lika stort under, eller kanske ännu större, det är ju att den här mannen får bli inkluderad i det sociala sammanhanget igen. Från att ha varit outcast, exkluderad, verkligen mest exkluderad av alla kanske, så kan mannen på nytt få bli inkluderad. Ibland i Skogsrokyrkan så har jag berättat om två sätt som man kan se på det här med församling lite. Bounded set och centered set, som ni ser här på skärmen. Ja. De kommer snart. Bounded set i alla fall. Då är avgränsningarna det viktigaste. Själva staketet, ringen, är det viktigaste. Och den stora frågan är, vem är innanför? Och vem är utanför? Och skulle man göra någonting som gör att man riskerar att hamna utanför, då gäller det att mörka det så att inte de andra innanför ser hur mitt liv egentligen ser ut. För då kanske jag inte får vara med. I centered set så är inte fokus på själva staketet, utan på centrum, som i en kristen församling är Jesus. Det viktiga är inte innanför, utanför, utan så nära som möjligt. Vart är pilen riktad? Vart är jag riktad? Och då blir det inte alls samma press på att ha en fläckfri fasad för att få vara med. Utan då kan man få våga visa sina misstag. Och så kan man istället få hjälpa varandra att komma närmare Jesus. Och det är lite så Jesus verkar funka när han inkluderar människor. Han drar människor till sig. Han är inte primärt gränsvakt, tulltjänsteman. Utan han är mer någon som människor dras till verkligen. Blir inte det här för flummigt då? Om vi inte kan säga tydligt vem som är innanför och utanför. Ja, det kanske blir lite flummigt ibland, men det behöver det kanske ändå inte bli om vi har fokus på Jesus. Han säger ju att han är sanningen.
Det finns flera möten mellan Jesus och människor där det blir så tydligt att Jesus är så starkt förknippad med sanningen. Och ett tillfälle är när han träffar kvinnan vid Sykars brunn. Och där bränner det till verkligen. Ett av mötena som man har där, mitt på dagen, se där framför dig, så kommer den där kvinnan, solen står högt. Det här är en tidpunkt då man inte hämtade vatten. Hon kommer där förmodligen för att hon ville vara själv, för att slippa människors blick. Hon är inte en person, om vi hade tittat på henne, som vi tänker att hon kommer att få ett möte med Gud i den här situationen. Men så sitter han där och väntar på henne. Jesus Kristus, som förstår, vet om varje hemlighet i hennes liv. Och ändå så söker han henne. Och så säger Jesus till henne i Johannes 4:7, ge mig att dricka. Det står det börjar hela den konversationen, ett enkelt uttryck, men samtalet efter blir allt annat än enkelt. För han börjar tala om ett vatten som släcker törsten, törsten på djupet. Ett vatten som ingen annan källa kan erbjuda. Och vi märker att kvinnan är fascinerad. Det låter som att hon är provocerad också. Något drar henne närmare Jesus. Och så säger Jesus till henne att hämta sin man. Och hon svarar ärligt, jag har ingen man. Och då svarar Jesus så där kärnfullt, ni vet, kort och direkt. Ifrån Johannes 4:17. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Det här är ett ögonblick av sanning. Kvinnan verkar ha undvikit en smärta, liksom dolt den, gömt den. Och Jesus tar fram den. Märkte du hur han gjorde? Han tog fram det här på ett sätt som inte gör henne till en förlorare. Utan som sätter henne fri. För när Jesus talar sanning så är det aldrig för att tala om att du är dålig. Här sätter vi punkt slut. Utan det är alltid för att befria och för att nå en fortsättning i frihet. Och det är det vackra med Jesus och sanningen. Han talar den alltid rakt ut. Han lindar inte in den. Men han gör det med kärlek. Han gör det med nåd. Och det blir ett förvandlat liv. Jag nämnde morbror Olle förut som kunde se på en trasig apparat och direkt säga hur det låg till. Det här kopplar vi förbi. Den här kretsen behöver bytas ut. Hans ord var ju inte alltid det som vi ville höra. Men vi visste att det alltid var sanningen. Och att han sa det för att hjälpa oss. Och nog fick grejerna alltid nytt liv. Så Jesus, det är den enda, tänk dig, det är den enda som känner dig helt och hållet och älskar dig ändå fullständigt. Du som har levt med en människa i många år har inte den, har ändå inte den relationen. Men Jesus, han ser dig, han vet om allting och han älskar dig fullständigt. Och som för kvinnan vid brunnen så handlar det om att vi vågar stå inför Jesus precis som vi är. Med allt som vi bär på. Har du hört det många gånger? Ja, lyssna som att det vore för första gången. Och så säger Jesus så här i Johannes 8:32. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska sätta er fria.
Jesus inkluderar henne, säger henne sanningen om hennes liv så att hon blir befriad och får en ny glädje och ett nytt hopp. Så hon kan inte vara tyst. Om man fortsätter att läsa sen i Johannes 4 så ser man att det här nya hoppet och det här nya livet det bara bubblar över i henne. Hon får sen vara med och liksom berätta om det här för massa människor i sin stad. Så att jättemånga hittar Jesus tron. Och i närheten av Jesus så har det alltid varit så att människor har fyllts med hopp genom historien. Alltid. Och är det inte det vi längtar efter idag också? Att få se människor få sina liv förvandlade av Jesus och fyllas med hopp. När Paulus ber för församlingen i Rom i kapitel 15 och vers 13, precis som Anne läste där innan, jag läser versen igen bara så ber han så här för dem. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ger ett allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Så att tro på Gud, det innebär att vi tror på en Gud som alltid har hopp. Hoppets Gud. Vi kan ibland känna att ja, men det här är ju en hopplös situation. Eller en del kan faktiskt ibland känna att hela mitt liv är hopplöst. Många kan ibland kanske känna just nu att hoppet för våran värld sakta håller på att dräneras bort. Och ibland så kan man se på en annan människa och tänka att det där är en hopplös människa. Det är kört. Men i Guds ögon så finns det finns ingen hopplös situation, ingen hopplöst liv, ingen hopplös värld och framförallt aldrig någon hopplös människa. Och när vi vågar tro på det och dela gemenskapen med Gud så kan Gud liksom smitta oss med sitt hopp. Vi behöver det. Det kan få bli en grundton i våra liv och i våra församlingars liv. Så att vi kan få se på allt runt omkring oss med Guds ögon, med hoppets ögon. För Gud är ju hoppets Gud. Och barn och unga idag behöver ju hopp. Ni som var och lyssnade igår när Nette Ingemarsson och Maria Furusson talade, så punkterar de ju just det, hur barn och unga behöver hopp. Magnus Jägerskog som generalsekreterare för BRIS säger så här, han sa det förra året 2023, att det ökar varje år liksom antalet samtal till BRIS från barn och unga. Och så sa han så här: det är något som går som en röd tråd i alla samtal från unga. Avsaknaden av framtidstro. På samma sätt som Gud sände Jesus så sände Jesus oss in i en värld som hungrar efter hopp. Så har det nog alltid varit. Men det är väldigt tydligt så i Sverige idag. Särskilt bland unga. Vi är ett land som hungrar efter hopp. Matteus skriver om Jesus när han refererar Jesaja. Så skriver Matteus här i Matteus 12:21. Hans namn ska ge folken hopp. Så sände Jesus oss i Immanuelskyrkan, Elimkyrkan, Frälsningsarmén, Skogsroskyrkan eller varenda kyrka. Att berätta att i Jesu namn så finns det ett framtidshopp som vi inte kan hitta någon annanstans.
Och när jag tänker tillbaka då på resan till Karlstad och hur den här värmen slår emot oss och välkomnandet. Det är för mig en bild av hur församlingen är eller bör vara. När resan genom livet känns oändlig. När liksom de här mörka skogarna aldrig vill ta slut. Och fälten avlöser varandra precis som livets liksom ständiga bakslag. Och när du och jag frågar, är vi framme snart? Är vi inte förbi den här pucken någon gång? Skulle det inte bli bra? Ja, då finns det en plats där vi alla får kliva in. Bli omfamnade. Och känna att här hör ju jag hemma. Moster Sonja, hon visade oss vad inkluderande kärlek var. Ingen blev utelämnad, alla var välkomna. Och det är så som Jesus möter oss. Öppna dörrar, öppna hjärtan. Ingen är för långt bort för att inte komma nära. Och vår bön idag, vi ska avsluta här predikan. Vår bön idag är att vi ska ha samma öppna hjärtan som Jesus. Den här attityden som vi har talat om. Att både du och jag och de församlingar som finns representerade. Att det ska vara sådana platser där alla på riktigt känner sig välkomna. Med, på riktigt inkluderad. Och i en värld som ofta gör det här innanför. Eller utanför, så kan vi både som individer och som församlingar vara platser där vi tillsammans kan röra oss närmare centrum istället. Närmare Jesus. Ingen innanför, utanför, utan en rörelse närmare Jesus. Jag tänker på morbror Olle som kunde tala sanning om och få saker att bli hela igen. Jesus är den som möter oss med sanning. Sanningen om oss själva, sanningen om honom själv. Men som inte talar om det där är dåligt, vi sätter punkt där. Utan han helar oss, han ger oss hopp. Så Jesus inkluderade kvinnan vid brunnen. Gav henne sanningen om hennes liv och sitt eget liv. Och det gav henne ett nytt hopp. Och det är vad Gud vill göra med dig och mig och våra församlingar också. Kanske känner du att du saknar hopp för något i ditt liv. I Guds ögon så finns det inga hopplösa människor eller hopplösa situationer. Gud ser alltid en väg framåt. Och nu ska vi gå in i en stund av bön och förbön. Och nu tar vi med frågan. Om du och jag behöver inkludera någon tydligare i våra liv, i de sammanhang som vi kommer ifrån. Och lyssna, finns det någon sanning du behöver möta för att bli fri? Och finns det ett område i ditt liv där du behöver låta Gud tända upp ett hopp? Vi ber tillsammans. Herre, du som känner våra hjärtan och du som älskar oss ändå, Jesus. Hjälp oss att vara människor och församlingar som inkluderar alla. Som vågar tala sanning i kärlek. Och som sprider hopp i en omgivning och i en värld som behöver det. Som behöver dig så mycket. Så jag ber dig, fyll oss med din ande så att vi kan bli dina händer och fötter. I Jesu namn, möt oss. Amen.